Karin kan äta kålpudding varje dag i veckan och funderar ibland på vem det egentligen är som äger narrativet. Hon gillar att stå vid whiteboarden och rita stora, yviga scheman i olika riktningar. Vi pratar om allmänbildning, staden och försöker förstå varför vi som barn aldrig kunde svara på vad vi ville bli när vi blev stora. Jag som pratar heter Jonas Larsson. Tack för att du lyssnar. Nu kör vi.
Jag kan äta kålpudding varje dag, hela veckan.
Du tycker om det?
Ja.
Har du alltid älskat kålpudding?
Ja, det har jag faktiskt. Och jag orkar inte göra kåldolmar, annars har jag gjort det.
Berätta, vad är skillnaden? Och det, när jag ställer den frågan så avslöjar jag lite, kanske inte så lite, att jag själv inte är så där superfascinerad.
Nej.
Av kål.
Nej.
Varken som pudding eller dolmar.
Kål är ju helt underskattat alltså.
Är det det?
Ja, praktiskt att ha hemma också.
Ja, året om.
Ja, och nu är det ju färsk kål. Och den ligger där i butiken, alldeles ljusgrön. Man vill ju bara ha den.
Och idag blev det kål till lunch.
Idag blev det kål, men jag har inte gjort den idag.
Nej.
Liksom poängen med detta är att man kan tillverka den i förväg.
Ja.
Så det är ju otroligt snabb mat.
Fryser du in den då?
Ja, det gör jag.
Mm. I portionsstorlekar eller?
Ja, det gör jag.
Välkommen hit.
Tack.
Och till podden och det här samtalet. Jag är jätteglad att du ville vara med.
Mm. Det är roligt att vara här. Jag är jättenyfiken på vad du ska...
Vad vi ska prata om.
Ja, vad du vill prata om.
Ja. Vad vill du prata om?
Jag vill hemskt gärna prata om existentiell kreativitet.
Ja.
Ja, och kreativitet, vad det är. Vad som är nyttan med att ha en positiv grundinställning.
Mm.
Och hur man kan jobba med sig själv för att få det.
Vi pratade lite grann innan vi började. Om att det är lustigt hur vissa saker händer.
Mm.
Och jag fick en bok utav dig.
Mm.
Som jag tänkte, det får bli en liten cliffhanger. För jag tänkte att vi skulle prata om den lite senare.
Mm.
Men som en inledning då, så jag tog kontakt med dig. När jag höll på och gjorde research. Och försökte skaffa mig mer kunskap om hur mat... producenter och här i nordvästra Skåne, vilka som fanns och gårdsbutiker och liknande i samband med att jag startade upp en e-handel då, men närproducerad. Och det här var i, jag tror att det var oktober-november 2018.
Mm.
Och nu är vi i slutet på april 2020. Och för ett tag sedan så bjöd jag in dig till den här podden. Och det är lustigt.
Ja, men det är det
hur
verkligen.
Hur saker och ting händer.
Och då, jag var nyfiken och bläddrade tillbaka i vår konversation för att se hur var det nu vi fick kontakt med varandra egentligen.
Mm.
För nu handlar det ju om något helt annat. Och de senare åren i mitt liv så har jag jobbat mycket mer med kring media och information, kommunikation och olika kanaler som man publicerar sig i. Och så dyker du upp och erbjuder möjligheten att vara med i en podd. Så det här har jag aldrig gjort förut, just en podd. Nej. Annars har jag nog varit i de flesta sammanhang just när det gäller kommunikation.
Ja, vad kul. Mm. Ja, jag är jätteglad att du ville vara med. Du är journalist i botten.
Mm, det stämmer.
Jag, och just nu, i kanske extra mycket i dessa tider- så med corona så jag tycker en sak som jag har reflekterat över är att jag tycker att nyheter är svårt att både för mig att välja hur ska jag konsumera nyheter, vilka nyheter ska jag välja att lyssna på eller läsa, vilka källor var ska jag vända mig. Och vad ska jag välja att tro på?
Mm. Mm.
Och det här är ingen ny fråga, varken för mig eller någon annan. Det har ju varit en utveckling som, ja, media utveckling och ja, det som du sa också, handlar om kommunikation som har pågått under, ja såklart, ända sedan urminnes tider, men accelererat som jag upplever det.
Mm.
Hur ser du på där vi är nu och utvecklingen när det gäller de här bitarna?
Nej, men jag vet att väldigt många tycker som du, och jag tycker att det är svårare än någonsin. Vem är det egentligen som äger narrativet? Vilken liksom fåra ska jag välja och följa? För det handlar ju om att välja nu. Då kan man ju fråga mig, hur gör du själv då?
Ja, precis.
Ja, så att, men ja, just nu så läser jag väl inte från perm till perm, men väl ganska många morgontidningar på nätet då. Och är lite här och där och hoppar emellan. Så jag har inte själv hittat rätt.
Nej. Märker du att ditt sätt att konsumera media, om vi kallar det där, har det förändrats för dig de senaste åren? Och i så fall på vilket sätt?
Ja.
Vad är skillnaden?
Alltså jag är ju skolades ju in som med papperstidningen. Så det är klart att jag har ju varit med om den stora omställningen. Så det är, jag har ju blivit en digital konsument.
Väljer du annorlunda när det gäller att alltså vart jag, du ska vända dig för att ja, du nämnde ju morgontidningar eller
ja.
Tidningar då, men läser du ungefär samma typ av tidningar? Har du ungefär samma typ av källor?
Jag läser mer ekonomitidningar nu. Men det beror ju på mitt uppdrag som jag haft de senaste åren. Mm. Mitt intresse för ekonomi har ju ökat. Men sen vet jag också att jag går till vissa tidningar och läser vissa saker och till andra tidningar. Nej, men det kan ju vara en krönikör i en viss tidning som jag, vad tycker hon nu om detta? Och så där tror jag alltid vi har betett oss. När det bara fanns papperstidning, då älskade man ju sina krönikörer i papperstidningen. Och nu har man dem, antingen är de ju tidningskrönikörer digitalt, eller så kan det ju vara en blogg, för det kan ju vara samma typ av liksom sätt att skriva på. Man letar upp någon som tycker någonting, och så väljer man att tycka som den. Det var ju vad man gjorde med en krönikör i papperstidningen, och det är ju vad man gör idag med en blogg eller en influencer. Det är ju den typen då av information. Sen finns det ju den här som jag förstår att du egentligen vill tala om, alltså sanningen. Var hittar jag rapporterande journalistiken?
Jag kan tycka att de där olika bitarna är intressanta. Att dels att hitta dem.
Mm.
Men precis som du säger, att det är klart att den här faktadiskussionen är ju just när det gäller subjektiva eller objektiva, hur man nu ska se tolkningen av vad är sant då.
Mm. Alltså min önskan är ju att vi hittar en mix av några tyckare som vi gillar, men att vi också hittar de som försöker skildra åtminstone båda sidor av en händelse.
Mm.
Och som jag ser det då, så är det ju morgontidningarna som gör det.
Mm.
Och du får å ena sidan och å andra sidan. Och det gör ju åtminstone att du kan själv närma dig vad som är en sanning. Och att journalister morgontidningar har ett uppdrag att rapportera vad som verkligen har hänt. Jag tror på det. Sen vet jag att det är kanske många som inte skulle hålla med mig, men det, jag tror verkligen på det. Och då kan jag ju säga, eller jag tycker att lokaljournalistiken, den kan vi ju skratta bort och tycka vara lite enkel eller boning eller så. Men den är ju oerhört viktig, vad som händer nära dig. Och det är ju inte bara att man bygger ut en förskola, utan det är ju faktiskt vad politikerna sitter och beslutar i kommunhuset. Att ha den informationen förpackad i en skitsmart produkt, det är lyx.
En utmaning och ett, i alla fall för mig, ett har blivit ett problem, det är att eftersom media då under många år har brottats med den omställningen ifrån papperstidningens nedgång till det digitalas uppgången. Så just när det gäller det här med lönsamhet och affärsmodeller som kan fungera både för ägarna och ja, tidningarna, men också för konsumenterna.
Mm.
Och det skulle jag väl vilja säga att det är väl där det fortfarande står och det brottas eller knökas lite grann.
Mm.
Och jag tycker att det är ett problem, därför att du var inne på det här med att kunna läsa och vilja läsa en krönikör. Men jag kan inte prenumerera på Svenskan bara för att läsa en krönikör. Och jag kan inte prenumerera på lokaltidningen och så vidare och så vidare.
Mm.
Vi har inte, jag tycker inte riktigt att vi, jag säger vi, det är inte en fungerande modell.
Nej.
Jag har inte access till bra journalistik och jag förstår samtidigt att jag behöver betala.
Mm.
Men jag kan inte lägga x antal hundra eller ännu mer per månad. Utan då blir det, och det tror jag inte att jag är ensam om, att konsekvensen för mig och många andra blir att vi får inte tillgång till det. Och så är det ju. Men i sig i många sammanhang.
Ja,
så
det, precis. Det är inget, så jag skulle säga, det är likadant med Netflix. Jag tittar bara på engelska deckare, men jag får ju likväl hela barnutbudet. Jag får ju betala för det också. Så att...
Ja, men det är mer att...
Är vi lite bortskämda med morgontidningarna? Och nu är vi liksom... Mm. Vi har ju varit med om... först när det var papper och sen när tidningarna skulle bli digitala, så var de ju öppna för alla. Det gick att läsa. Sen var man ju tvungen att ta betalt för, och det gick bra. Han började gå bra att ta betalt för digitala prenumerationer.
Mm.
Och nu har vi ju vuxna generationer som är vuxna och vana att betala för digitala produkter. Och då får man väl, då bestämmer man sig ju för att jag tar Netflix fast jag bara ser engelska deckare. Eller jag tar Svenskan eller DN för att jag gillar vad det nu är, några speciella sidor i tidningen. Så det är väl, tidningen är ju en vara eller en produkt du väljer och du får lite med. Varför skulle du kunna köpa bara någonting av det som finns i produkten?
Nej, det är inte riktigt så jag menar. Jag menar mer att jag tycker att det görs bra journalistik. Jag kan inte prenumerera på 5 tidningar.
Nej.
Och då får jag så extremt lite, vilket jag kan förstå. Men det är ändå ett problem, tycker jag.
Ser du, vissa tidningar just i de här dagarna har ju låst upp sina. Det tycker jag är skithäftigt. Det kan ju vara ett sätt att presentera en tidning för generationer som faktiskt aldrig har tittat in i hela produkten. För ofta när man får den där tidningen, om man nu tar en fysisk produkt, så är det ju en del wow-upplevelser att det fanns lite annat också i den.
Ja, verkligen. Och det tycker jag om.
Jag tycker om
att just att, oavsett vad det handlar om, att det är en nackdel med att googla. För då behöver du veta vad du vill veta.
Just. Ja, men det har jag alltid tänkt det där. Du kan inte alltid ge människor bara det de vill ha. Det gäller ju många fler områden än just tidningar. För då sker det ingen utveckling. Vi får inga nya tankar. Inga nya idéer. Så på det sättet är också tidningen, tycker jag, en fantastisk produkt. Mm.
Ingen koppling i övrigt, men jag läste om ett resultat av att i skolan så kanske är lite olika, men att det har ju blivit en utveckling som gör att vi kan välja bort ämnen som man kanske tyckte tidigare var bra att ha, grundkunskaper. Att man inte, vill man inte läsa filosofi eller historia eller så behöver man inte.
Mm.
Och istället så kan du läsa något annat utan att värdera det som något sämre, men som kanske är lite mer trendigt.
Mm.
Som någon ung människa eller så här i valet utav skola kan göra att man tycker att den skolan är attraktiv.
Mm. Mm.
Men jag kan se att det finns, vad gör det med grundkunskapen, eller vad gör det med oss att vi... Att vi själva ska välja vad vi vill lära oss om.
Mm. Jag tycker ju om, alltså jag tycker om allmänbildning. Jag tycker om att prata med människor som är allmänbildade. Jag vill själv vara det utan att tänka på det. Och att vara, inte vara rädd också för att vara generalist. Alltså att vara med mycket kunskap och lite av varje, för att när jag var yngre så kunde jag lida lite av att, alltså, jag skulle vilja veta väldigt mycket om någonting, men jag kan lite om allting på grund av min yrkesroll jag har haft. Men jag vet inte vad det är som har hänt. Jag njuter av det nu, att vara i den rollen, att kunna lite om allt, för då kan man ju ta reda på lite mer om det är någonting som man vill fördjupa sig i vid ett tillfälle.
Mm.
Och då tycker jag att tidningen är liksom återigen en bra utgångspunkt.
Jo, egentligen man kan ju öppna en tidning, eller egentligen vad som helst, och så bara välja någonting.
Mm.
Det är ganska, inte bara ganska, det är fantastiskt att om vi vill ha ett öppet sinne eller lära oss någonting eller inspireras av någonting så går det.
Mm. Mm.
Jag tänkte vi skulle prata lite grann om kreativitet.
Mm.
Och jag brukar börja med en fråga om vad det är.
Mm.
Så om du skulle ge dig på att försöka definiera kreativitet, hur skulle det låta då?
Jag vet ju att du skulle fråga det här, och jag har tänkt och tänkt och tänkt. För jag har ju som vanligt gått loss på lite research här.
Du hade lyssnat på något avsnitt.
Ja, men kreativitet tror jag är väldigt individuellt. Och att alla är kreativa, men på väldigt olika sätt. För mig är det inte så mycket liksom papper och sax och prylar och tyger och sådär. Utan för mig är det att göra något, att tänka någonting nytt. Kanske rent av det man redan vet. Men att förflytta en tanke till någonting helt nytt som man kan testa, eller genom att prata med kollegor eller människor runt omkring sig. Kreativitet för mig brukar oftast resultera i att jag står uppe i en whiteboard med en penna i handen och börjar rita någon slags stora yviga scheman som pekar i olika riktningar. Och så ser jag hur hela mitt gäng på jobbet eller så kan förflytta sig på samma sätt upp och helt plötsligt sitta och prata om en annan sak. Från att ha börjat i en helt annan ände. Och vilken glädje det är i det, och hur folk går igång och hänger med. Det är väl min typ av kreativitet.
När du ritar då på whiteboarden, finns det med lite gammalt då och lite nytt?
Ja, alltså, det gör det, men jag brukar ju, det är ju att man, om man håller på med en kreativ process, då dissar man inte. Då tar man det också och så skriver man in det någonstans och går vidare. För att det jag ser är att när en kreativ process startar i ett team eller en grupp, så plockar alla först alltid ut det de har i skafferiet. Antingen så har man hört idén förut, i gruppen. Eller så finns den väldigt nära oss i omgivningen. Så att man behöver på något sätt skruva och skruva för att komma vidare i kreativitet. Okej, vi tar fram allt vi hade i skafferiet och så drar vi sträcken vidare och tar oss vidare därifrån. Skruva lite till på det.
Och skafferiet, om jag får försöka översätta det.
Mm.
Det behöver inte vara gammalt.
Det kan ju också vara mina favorittankar.
Ja, men det är någonting som redan finns.
Mm. Det är en tanke som redan är tänkt.
Ja, eller en, någonting som existerar. Som, om jag tolkar dig rätt, du sa det att vi... Eller det finns en behov av att göra någonting nytt.
Mm.
Eller att skapa någonting annorlunda.
Mm.
Att det var det som var eller är.
Ja, och för mig har det ju också handlat om att det är en slags... Att komma fram till en lösning som är nyttig eller meningsfull genom kreativitet. Eftersom jag ska försöka... Alltså, när jag var skribent eller jobbade med nyheter så var det ju... Hur ska jag berätta det här för läsarna så att det väcker nyfikenhet, engagemang och så vidare. Och senare, på senare år när jag jobbat med innovation så har det ju varit verkligen att det ska komma ut någonting som fyller ett behov hos människor. Mm.
Och då letar du lite grann, eller antingen kanske i ditt eget skafferi för att fortsätta använda den liknelsen, eller så är det andra som också är med.
Ja.
Så det är liksom en blandning av nytt och gammalt, och, eller det,
ja, det behöver ju,
eller,
Det går ju att ta gamla idéer och föra dem vidare till någonting helt nytt såklart. Så att det är... För mig är liksom kreativitet en slags flödesschema. Det är inte
en process.
Någon hokus pokus. Ja, det är en process. Mm.
Hur gör du själv då? Om du i en situation som kanske... Eller så här, är du medveten om att nu finns det ett behov av att för egen del...
Mm.
Nu behöver jag vara... lite kreativ, eller tänka annorlunda, eller tänka nytt. Är du medveten om att du...
Nej, jag tror inte det. Det ligger i min... har legat i mitt beteende. Alltid. Lösningsorienterad.
Mm.
Och gärna kanske genom nya vägar.
Men om jag frågar så här då, att om du själv vill skapa något, och det där skapandet...
Mm.
Det kan du få tolka vad som känns närmast då. Mm. Det kan vara att skapa med händerna, som du var inne på.
Mm.
Men det kan också vara att skapa en ny vardagsrutin.
Mm.
Exempelvis.
Mm.
Hur får du det att hända?
Mm.
Om du inte är medveten om att du har ett behov av att vara kreativ eller tänka nytt eller annorlunda?
Vilken svår fråga. Det här är ju absolut de mest liksom grundläggande beteende. Varför man gör på vissa sätt. Du nästan kan du ta något exempel?
Det är möjligt att frågan är jättesvår. Men det är inte säkert.
Nej.
Det brukar ju vara så.
Mm.
Men jag tänker att för en följdfråga på det skulle kunna vara till mig själv i alla fall. Mm. Hur får jag då det att hända?
Mm.
Att, okej, jag vet att nu kanske vi har hoppat över att konstatera att vi tycker att kreativitet är någonting bra.
Mm.
Men det tycker i alla fall jag.
Mm. Det får det att hända.
Och att eftersom vi då vet att vi tycker att det är någonting bra och att vi behöver det i processen för att skapa någonting nytt.
Mm.
Och så ser vi att okej, om det inte bara är jobbrelaterat utan att situation. Hur kan jag bli medveten om att jag behöver lite grann som jag kan komma på att jag behöver nog sova lite mer. För att nu är jag sliten.
Mm.
Ja, nu här har jag ett problem. Eller jag tycker inte att vardagen är så där super tipptopp kanske.
Mm.
Jag vill försöka göra någonting åt det.
Mm.
Och ibland jag vet inte om det är någon hjälp att jag försöker svara. Och definitivt inte åt dig, men jag kan säga att ibland så är jag själv väldigt frustrerad innan jag förstår att det är någonting som jag behöver exempelvis angripa på ett hyfsat kreativt sätt. Att jag är inte först medveten om att det finns någonting, kanske ens.
Mm.
Eller varför någonting skaver.
Mm.
Eller att jag behöver göra någonting.
Mm. Jag tror att för mig är andra människor viktiga i det sammanhanget. Att jag får nog väldigt mycket, eller jag får väldigt mycket energi av att samtala om en situation. Och genom att samtalet går fram och tillbaka så får jag impulser eller idéer om.
Mm.
För att ta steget som jag förstår att du menar lite också, det krävs ju någon form av energi.
Ja, det är en aktiv handling också. Ja.
Och oftast. Då jag hämtar ju min energi genom mänskliga möten, absolut. Och genom att samla intryck. Ja, samla intryck. Men det är oftast genom mänskliga möten.
Mm.
Det jag kanske...
Plockar du fram ett A4-papper som är någon slags whiteboard-tavla i miniatyr?
Mm.
Kan du göra det för egen del?
Det kan
och skissa absolut. På någonting
absolut.
Som inte har med jobbet att göra?
Absolut. Och det tillfredsställer mig djupt.
Ja. Ja. Vad roligt att höra för att... ibland så upplever jag att många, inklusive jag själv, det är inte helt enkelt att applicera det som vi gör som någonting bra i jobbet.
Nej.
Exempelvis en rutin eller någon egenskap som vi får, som vi får utlopp för eller på det personliga planet.
Så jag har läst projektteorier senare i livet, men jag har förstått att jag kan tänka på samma sätt som om man ska, alltså som är lite projektartat. Alltså jag drar mig vidare genom ett tankeschema och stryker över, ändrar en idé eller en siffra eller någonting som ska uträttas. Och vad händer då där borta om jag gör det där?
Och det ser samband då?
Jag ser samband, ja. Och det är nog en kvalitet som jag har med mig överallt. Att jag ser sambanden och jag kan ofta, jag brukar säga till mina kollegor så här, lyft från materialet brukar jag säga. Då, efter ett tag så börjar de förstå vad jag menar. Det är alltså lyft blicken och titta på allt samtidigt och leta efter mönstren i det du ska uttrycka. För det finns mönster och finns det inte där så kan du snart liksom själv börja skapa ett mönster i någonting.
Och jag tycker ju att där i det att använda det som redan finns för sen bygga vidare.
Mm.
Du sa det själv att du har lätt och du tycker om att se samband.
Mm.
Och det är en viktig egenskap. För att få någonting nytt att hända.
Mm.
Det är väldigt få saker där vi börjar från utan att vi har någonting som existerar eller som vi behöver ta hänsyn till.
Mm.
Det vore ju dumt dessutom
att inte absolut. Använda. Nej, absolut. Återvinning är liksom det. Jag tänker också att det som man häpnar över när man börjar göra det där schemat, om man nu behöver rita ner eller om man kan se det i huvudet, det är ju att man kan se mönster hos sig själv. Som upptäcka saker hos sig själv. Och det är ju, det kan man ju känna sig rik av. Är det därför jag gör det här? Därför att jag tycker det här eller därför att jag har gjort om valen tidigare? Det är ju självreflektion såklart, och det har vi ju mer eller mindre tid med. Men
det är pusselbitar som det, ja, faller på plats.
Ja, ja, verkligen. Ja, verkligen.
Och ibland är det jobbigt också.
Ja.
Om man eller jag eller du vill utmana gamla sanningar.
Jo, det är det. Det är jobbigt. Det jag har börjat, det tankesättet är någonting som väl har kommit lite liksom längre fram i livet så att säga. Att orka och våga lägga de pusslen. Våga se allt.
Jag tror inte att det skulle kunna vara en anledning, för att det beror på att ju mer erfarenhet vi har, desto mer inser vi hur lite vi egentligen vet. Och att någonting är tvärsäkert på det ena eller andra sättet. Och att det i sig skapar en slags ödmjukhet inför att ja, det är okej att ompröva. Och jag trodde eller inte visste, eller det jag trodde att jag visste.
Absolut.
Och att i alla fall när jag ser tillbaka så var jag ju, jag tror inte jag var unik på något sätt på det området. Men just det där att det fanns, jag hade i alla fall en betydligt större tvärsäkerhet i extremt många sammanhang. Vilket hör till ålder delvis. Och lite får vi skylla på mig själv och mina föräldrar och allt annat.
Ja, men man hade en tvärsäkerhet precis som du beskriver när man var yngre. Och då kan det ju vara en väldigt stor tillfredsställelse när man kostar på sig en tvärsäkerhet nu. Därför att då har man all sin erfarenhet i bagaget och man kanske till och med har upplevt det själv. Så att man kan våga påstå saker. Det finns ju ren fakta naturligtvis, men det är inte det jag menar, utan jag menar mer alltså, kanske ett tillstånd i, som man upplever i så här, mänskliga egenskaper och så vidare.
Men också att det blir ett slags ifrågasättande, eller att man tillåter sig själv att ifrågasätta, eller man bollar upp i alla fall att det är möjlighet att det skulle faktiskt kunna vara så här.
Ja.
Jag gör i alla fall, knyter an till det du sa förut, att man steker inga idéer för tidigt i den kreativa processen.
Nej, just
det. Det är en väldigt viktig del just i processen, att inte bestämma sig för att det är bra eller dåligt.
Nej, just det. Precis.
För att då smalnar man av och skygglapparna åker ju på.
Ja, absolut. Och det behövs sådana människor. Det
behövs mindre skygglappar.
Ja, precis. Och det behövs fler människor som tar den här rollen också.
Jag läste om en amerikansk forskare som hade en teori om kreativitet. Och han beskrev det som att det här som du var inne på, att försöka beskriva någonting för att få andra att se, en del i det kreativa, det är att det är väldigt få som fattar i början. Och det gäller också att våga tro på sin idé och kämpa vidare för, om det nu är i något slags, i det kreativa i alla fall. En del i att, och begränsningen som vi ofta, enligt forskaren då, sätter för, och som begränsar oss, det är inte andra. För att andra lyssnar nästan inte. I alla fall inte för såna här löjliga, kanske, men det där är en jättekonstig ny tanke eller idé. Då blir man ju ibland i alla fall avfärdad tidigt i processen. Innan man har sett vad det kan bli utav det. Men att senare, så när och om det flyger, att man sen har kraften att gå vidare till någonting nytt igen och så börja om. Jag kan känna igen mig i att det är inte så att det sker en gång i den här kreativa processen. Den startar ju om. Du kan ha en erfarenhet, men du får göra jobbet.
Alltså om man pratar om en kreativ process i arbetslivet och företagsamheten, så gäller det ju att man har en organisation som verkligen har bäddat för innovation.
Hur skapar man den miljön?
Alltså det, ja, precis.
I lönsamhets, ja. Effektivitetstider.
Ja. Ja, det är ju ett nytt tankesätt och en ny kultur. Men man ser ju att den är på ingång. Alltså, företag ser ju idag att det är... Alltså bara för att man är kreativ, det har ju ingenting med snabb och långsam i sig att göra. Men just innovationsprocessen ska ju vara snabb.
Ibland, tycker jag.
Ja, men
inte
den,
alltid.
Nej, men den ska ha ett tempo därför att det behövs många idéer för att skapa en som håller.
Okej, du menar så. Nu förstår jag.
Och då gäller det ju att att man har en sån kultur att man vågar presentera sina idéer. Att man känner att de ska vara underbyggda. Och att man får lov att misslyckas. Och det är ju traditionellt sett så att misslyckas är ju negativt. Och där börjar man ju också tänka på ett nytt sätt, att ett misslyckande är en erfarenhet och en lärdom. Och det är också en kulturförflyttning. Åtminstone om man ska tjäna pengar på det.
En formsvacka. Du sa ju innan att du hade lite koll på ämnena. Och att du hade tänkt igenom när det gäller kreativitet, vad det var. Eller i alla fall du hade hört frågan innan. Och jag undrar ju om du ska försöka beskriva vad en formsvacka är för dig. Och det, om vi börjar där.
Ja. För det första tycker jag det är ett väldigt roligt ord. Svacka, det är ett roligt ord. Det är roligt att säga, är det inte? Ja. Så är det ju inget positivt kanske.
Det kan vi komma tillbaka till lite grann. Tänker du att det är ett roligt ord eller lättsamt? Eller
ja, men det är roligt att ta i munnen. Jag älskar ord.
Ja.
Och ord som låter det de är. Liksom. Ibland också. Och sådär. Men svacka för mig, jag kopplar absolut det till naturen. Och
fysisk.
Kan höra mina gamla släktingar säger det på östgötska. Så svacka är för mig ett gammeldags ord också. Och sen har det ju dykt upp i sportens värld, men där har inte jag varit så mycket.
Nej.
Och sen så har jag väl haft ur mig några gånger själv att jag är i en formsvacka, och det är ju, jag ägnar mig en hel del åt löpning. Lite perioder, men rätt mycket. Och då är det ju väldigt skönt att kunna tala om för sig själv att man är i en formsvacka ibland när det inte går så bra med löpningen.
Ja. Men där har du märkt i alla fall att du är starkare ibland. Och ibland är du...
Det är helt uppenbart.
Ja.
Man har ju en dagsform och man har ju formsvacka för att man har varit sjuk, eller det har väldigt mycket med mitt humör att göra. Är jag på dåligt humör så springer jag sämre. Eller dåligt humör, men är jag... dåligt men inte rätt. Men är jag låg liksom, så springer jag sämre.
Påverkar det även dig till vardag så att säga, om du är, hur din form är om du är låg?
Ja, men det gör det. Men
hur du presterar?
Nej, det är jag inte, för att det är jag inte riktigt säker på. Jag har ju tänkt på det här lite grann då. Men för mig är nog en formsvacka ett avstamp i någonting som kan bli nytt. Någonting som kan hända. Det är liksom ögonblickets möjlighet att starta om. Så att jag kan bli nästan lite liksom triggad av också en formsvacka. Att så här kan vi inte ha det, så här kan jag inte ha det. Vad ska jag göra? Hur ska jag lösa det här? Så jag är inte den som drar täcket över mig och drar ner gardinerna och försvinner liksom. Utan det blir en igångsättare för mig. Att hamna i en svacka, för det gör man ju. Hamna i svacka gör man. Och det är liksom...
När hade du...
Skiter sig i stort och smått. Liksom.
När hade du senast en formsvacka som inte gällde när löpningen då?
Mm. Alltså, det är ju den situationen vi har varit i här nu på vårvintern eller vårkanten här. Det är ju helt klart att man hamnar i en formsvacka. Och den är ju extra jobbig för att det jag gör är ju att jag tar ju kontroll om jag hamnar i en formsvacka. Men den här gången går det ju inte att ta kontroll, eller ta kontrollen. Mm. Utan det är att följa med ut i det osäkra.
Men hur reagerar du när du märker att du inte är lika på topp då?
Mm. Nej, jag behöver ju mina vänner och mina barn då. Alltså, mm. Relationerna blir ju jätteviktiga.
Ser du, har du samma, kan du se likheter med ditt förhållningssätt med, jag uppfattar det som att du tyckte att det var nästan skönt att inte kunna skylla på, men att kunna ändå konstatera att när det gäller löpningen, att när jag har en formsvacka. Mm. Att det är som att det är att det är någonting att själva i konstaterandet att det gör att jag hörde kanske mellan raderna i alla fall att du kanske inte hade samma höga krav på dig då när det gäller löpningen. Att så fort du har konstaterat att du har en formsvacka så jaha, nu är det tungt.
Ja, men så är det. Så är det för att nu är det tungt, här är vi ett tag och sen är vi inte kvar här.
Vad händer då? För om vi hoppar tillbaka till löpningen då. Där. Vad händer rent fysiskt och psykiskt i en formsvacka om vi nu ska prata löpningen?
Mm.
Varför går det tungt för ibland?
Ja, jag vet. Men alltså det är mycket med, hänger mycket ihop med humöret för mig alltså. Och om man inte har varit sjuk eller så, men annars så hänger det ihop med humöret. Och sen är det, jag kan stålsätta mig för saker också. Att det här ska jag göra för att jag vet att det finns en vinst med det här i långa loppet. Jag ska röra på mig för att jag mår bra, om jag rör på mig så mår jag bra omedelbart. Och det tror jag därför att jag har sett exempel på det.
Mm.
Jag har sett äldre människor som har rört på sig hela sitt liv eller tränat och hållit i. Och då är vi alltså på hobbynivå, vill jag bara tala om.
Men teorin kanske är applicerbar på alla nivåer. Att om det nu är så att det är oundvikligt att hamna i en formsvacka när vi tränar.
Mm.
Så följdfrågan då, är det oundvikligt att även göra det i livet i övrigt? Och är det då lika naturligt där?
Jo, men det är det. Alltså en formsvacka i livet är samma sak för mig. Att det är en starter för att göra... för att ta tag i någonting och kanske passa på att förändra.
Mm.
Att lära sig någonting av hur hamnar jag i den här svackan? Vad hade de möjliga alternativen varit? Nej, de fanns inte. Då får vi göra någonting åt saken.
Men tänker du någon gång att det inte, utöver corona-exemplet då, kan du även applicera den tanken ibland att det är som det är, att det inte går att göra någonting åt, ja, man kan kämpa eller man kan, ja, men att det är som det är, lite som att det regnar.
Mm. Nej.
Det tänker du aldrig?
Nej.
Men tror du att det går att träna löpning utan att, du tror inte att det finns människor som alltid gör allting som man ska göra, men ändå drabbas av formsvackor?
Jo, men det är kanske en tanke. tankeinställning mer än att det sitter i benen. Man kanske, man kanske faktiskt presterar, men man är så missnöjd med sig själv så att man lägger inte märke till det.
Nej.
Alltså det är ju att se möjligheterna i det man har. Sen har vi ju olika förutsättningar. Men att alla människor har möjligheter utifrån det lilla eller det man har. Att jag vet att många har det väldigt, väldigt svårt. Och jag, såklart. Och så, va? Men att skaffa sig den positiva grundsynen. Eller, och ha den inställningen.
Att det går att påverka.
Att det går att påverka. Mm. Den mentala inställningen.
Mm. Men kan du se att acceptans har en plats i livet och i träningen?
Jo, men
att det inte det är alltid som att jag kan lösa det genom att knyta skon lite annorlunda så kommer jag springa vara snabbare eller starkare idag eller att utan att en del i att det är att det går upp och det går ner.
Mm. Jo, men alltså det har ju alltså jag har ju en om man de stora svepen så har jag naturligtvis en acceptans. Jag är ju där jag är. Jag är ju i den situationen där jag är. De omständigheterna och så där, det är ju helt klart. Det handlar ju inte om det. Det är ju men jag vill inte hamna i missnöjes resonemanget med mig själv. Och falla in liksom på den skalan när man blir missnöjd, bitter.
Men innan du blir bitter då, som du inte blir. Pratar du med dina vänner om hur du mår?
Mm.
Pratar det gör varandra om...
Ja, det gör jag. Inte vitt och brett, men jag har vänner som jag kan prata med om hur jag mår. Och det betyder mycket. Och det är någonting som jag har väl tagit mer mod till mig. Att innan vill jag bara vara stark alltid. Och nu kan jag mer blotta mig att jag är inte stark alltid. Lyssna här på mig nu. Jag längtar efter det eller jag behöver det.
Mm.
Eller jag vill inte vara ensam och sådär.
Hur kom du på, eller vad var det som gjorde, tror du att du ville kanske förhålla dig lite annorlunda till det? Att du inte bara ville vara stark så att
säga? Jag märkte att jag fick, att det blev ett avstånd att... Man satt med sina vänner och pratade om saker som i och för sig var viktiga. Men det fanns viktigare saker att prata om. Det är viktigt, det är härligt och roligt att prata om vad man har för planer. Och för sommaren eller med sina saker eller vad andra människor gör och sådär. Men att få till det där samtalet om... Vad man står ut med, vad man inte står ut med. Och vad man behöver. Det är ju viktigare. Så att jag öppnar mig inte så hemskt lätt. Men jag milt och försiktigt ibland prackar på någon. Hur jag känner mig också kan jag kanske göra.
Du ställde frågan till mig på LinkedIn. I ett meddelande inför, eller när vi hade kommunikation eller dialog, så frågade du hur jag mådde.
Mm.
Jag uppskattade det. Frågan.
Ja.
Och det...
Det är ingen...
Det är inte så vanligt.
Nej.
Att... eller jag... Det här är med risk för att jag generaliserar. Men det kanske inte är så vanligt att vi ställer frågan till någon. Hur mår du?
Mm.
För att vilja veta.
Nej.
För att vilja höra svaret.
Ja.
Vi kanske ställer den i förbifarten. Hur är det?
Precis.
Hur är läget? Eller hur mår du?
Mm. Jag är lite trött på det. Jag är lite trött på det där. Då kan man strunta i att fråga det om man inte vill höra svaret. Men det betyder inte att man behöver gå och sätta sitt hörn och reda ut liksom ett gigantiskt problem. Nej, men jag vill se människorna som jag står framför.
Vad tror du som gör att det är svårt att ibland både ställa frågan och ibland svara?
Mm.
Att veta, vad ska jag svara? Ska jag säga som det är?
Mm.
Om det nu kanske inte är. Eller ska jag ta ansvar för att nej, men det är nog inte riktigt läge?
Jag tror fortfarande att vi lider av prestige och man vill inte avslöja kanske sina tillkortakommanden eller sina misslyckanden, om man nu ser det så själv, att man har misslyckats med någonting. Men det visar sig ju, det kan man ju få höra, det är vittnesmålet tycker jag rätt ofta, att man får väldigt god respons som man faktiskt säger hur man mår.
Att det... Ja, för vad skulle hända
Nej.
Med samtalet om vi om vi vågade börja med att säga hur vi mår. Det känns, emellanåt så känns det som att det här andra pratet, det blir inte så varken naturligt eller viktigt eller relevant om vi inte kan ens se varandra eller att säga att så här mår jag eller hur mår du?
Mm.
Jag har en riktig skitdag idag.
Ja.
Ja, det är klart att då vill du ta en kaffe? Då händer ju någonting i det här samtalet.
Ja visst.
Det är snarare inte... än att, okej, jag mår skit men jag ska ändå klämkäckt prata om helgens planer.
Mm.
Eller allt fantastiskt som ska hända i jul. Fast man egentligen har ångest för att man inte ska träffa sin familj eller nu i coronatider eller vad. Ja.
Mm. Jag skulle känna att jag lurade mig själv på livet om jag inte... Alltså om jag höll mig kvar i den ytliga... Liksom. Dunkar någon på axeln och säger läget, och så får man höra lite om helgen då, hur kul den var. Är det allt?
Ja, för att jag vill inte, här har jag försöker vända och vrida på det här själv. Och det är väl delvis därför jag pratar om det. Och inte säga att det ena är rätt och det andra fel.
Nej.
Men det är också så att konsekvensen av eller i alla fall min teori om varför vi inte pratar om det eller vågar varken säga hur vi mår eller ställa frågan.
Mm.
Ja, det är ju för att vi är rädda.
Tror du att det är rädsla?
Men jag tror att det är rädslan just att det ska uppfattas som, och det är väl det här som är kärnan tycker jag, som är största problemet, att det är något konstigt.
Ja.
Att du är svag. Eller att du är misslyckad. Eller normen är. Och ska vara att. Ja. Jo då, det är tipptopp. Jo då, det är bra.
Ja.
Ja, men jag är så lycklig så. Och jag har lyckats med det här. Det ger likes.
Ja.
Det är inget jobbigt. Det är lättkonsumerat.
Ja. Nej, men jag...
Och det odlar myten många gånger att vem törs säga då? Ja, men det här, jag har jättejobbigt. Jag vet inte, jag mår inte bra.
Jo, men bara jag Jag tror nog att fler människor vill och kanske frågar än vad vi tror. Jag tror att det kanske är lite generaliserande det här också, att alla är så himla checka.
Nej, inte alla såklart.
Nej, men jag menar...
Men mina teser blir ju mycket enklare om jag, om jag ibland tillåter mig att generalisera lite.
Det, men jag tänker väl...
Det är också lite skämtsamt...
Att det har någonting med stress att göra också. Det är rädsla, ja. Och sen är det där att jag kan inte stå här i mer än 5 minuter. Och drar du nu igång din historia om att du inte sover om nätterna. Vad ska jag göra med den historien då? För jag måste in på affären här eller någonting. Men jag undrar om vi inte håller på att ändra oss där också. Om, alltså, att vi börjar
sitter
se,
ju här och pratar om,
ja,
om
men
det.
Att vi börjar se, kanske att vi framöver här nu kommer se på tid på ett annat sätt.
Mm.
Är inte det en spännande tanke? Vi kommer ta oss tid för nya saker, tror jag. Framöver.
Mm.
Vi kommer att omstrukturera vår tid. Vad är viktigt och vad är inte viktigt? Behöver jag lägga min tid på att köra 2 mil till IKEA för en ny matta på altanen? Eller ska jag spela brännboll med ungarna?
Mm.
Jag tror att vi har alltid velat spela brännboll, men vi har åkt till IKEA, för jag kan bara göra det nu. Men det, där tror jag att vi kommer få se ganska många omvärderingar framöver, vad som är viktigt, och att det då är relationer som är viktiga och människor och samtal kommer bli viktigare. Det blir så tydligt när man ska prata på telefon med någon som man brukar träffa i verkligheten kanske väldigt ofta.
Hur då?
Jo, att samtalet blir ju tydligt hur viktigt det är.
Mm.
Om man pratar längre i telefon, till exempel.
Ja, kan... Jag har varit med om, och det var ju... Jag vet inte, kanske inte något bra exempel, men jag har ändå upptäckt, både för egen del och tillsammans med ett par personer, att telefonsamtalet, och det här var innan corona, att... helt fantastiskt.
Mm.
Ja. Om samtalet inte handlar om att rapportera allt jag har gjort eller ska göra, utan istället just där det går från det ena ämnet till det andra.
Ja,
så
alltså att man pratar om lite allt möjligt när man pratar på telefon. Man avhandlar inte bara en sak och sen går man vidare. Nej. Utan det börjar igen det där... att man umgås lite på telefonen.
Mm.
Det behöver man inte göra, fortsätta med kanske framöver här. Men att jag tror att samtalet kommer bli viktigare. Och vi kommer komma ihåg och stanna upp och prata med
Ja, och jag... Varandra. Väldigt många saker går ju i cykler.
Mm.
Eller olika säsonger, perioder eller faser. Till exempel formen. Alltså formkurvan.
Mm.
Ibland är jag stark, ibland är jag svag.
Mm.
Det är min erfarenhet. Mm. Och jag tror att du har rätt där. Att det är klart att det borde finnas en revival för samtalet.
Mm.
Och det dels för att det är en kris och det är en del av att vi har ett behov av att prata.
Mm.
I grunden.
Mm.
Mänskligt beroende.
Mm.
Behov menar jag inte.
Det uppdagas väldigt mycket också, för att man kanske tänker mer på vem är ensam nu.
Mm.
Man sitter, Sveriges vanligaste hushåll är ett singelhushåll, och nu ska man sitta hemma och jobba. Du behöver inte vara gammal för att vara ensam. Du kan vara 25 år på ditt första jobb, sitta i en etta i en stor stad, känner dig jätteensam ju. Eller vara 50, skild, och jobba hemma just nu. Och det är andra människor som normalt sett kanske har en väldigt snurr i yrkeslivet och arbetslivet. Men det är nya människor nu som blir ensamma och som man kanske samtalet blir värdefullt för.
Ja, då tror jag att vi behöver ju lära oss det igen.
Mm.
Lite grann. Ja. Utvecklingen när det gäller exempelvis att kommunicera med andra och varandra ifrån det analoga Och även digitala i mobiltelefonen. Men det fysiska samtalet till det snabba, korta sms till väldigt högt tempo överlag gjorde ju att ett resultat av den utvecklingen blev att helt plötsligt så var det väldigt, väldigt många människor som bokstavligen hatade att prata i telefon.
Ja, det stämmer.
Och så konstaterade vi, eller många, att det är ingen som pratar i telefon.
Nej.
Och jag, även jag.
Men
en del av det tror jag berodde på att vi frivilligt eller ofrivilligt inte... Det fanns inte tid.
Nej.
Vi tog oss inte tiden att ha ett samtal i telefon med någon.
Och då har du det där, tiden. Vi värderar klart, tiden.
Då är det klart att det är lätt att säga nej, men nu ringer någon. Det har inte jag tid med.
Precis. Det, kanske är det ett nyuppvaknande där, eller jag hoppas att det är det. Och att vi pratar om andra saker, och alltså mer kanske om mänskliga utmaningar, personliga utmaningar, än att avhandla någonting.
Hur är din dagsform då, om vi nu ska avhandla det innan vi går vidare?
Min dagsform. Ja, men då, det har ju varit en svacka då. Och jag känner faktiskt de senaste dagarna så har jag känt en så här sprittande energi. Och idag så körde jag, när jag körde till Helsingborg, körde jag bara fortare och fortare och fortare. Så när jag kom fram körde jag jättefort. Ja. Jag är på väg tillbaka, och man ser sig om nu att våren är vacker.
Kände du att du skulle komma tillbaka nu? Var du förberedd på det?
Ja,
förstår du? Fanns det skäl för att du skulle må lite bättre?
Ja, det tycker jag. För att jag mår ju bättre på våren och solen, och man får lov att gå ut. Ja. Det är lättare att umgås när man får lov att vara utomhus nu. Det blir lättare med löpningen, blir det alltid. Så det, jag hade det nog på lut.
Du såg den komma, så att säga.
Jag såg den kanske komma lite. Men jag har
blev
nog
du
också...
lite förvånad ändå?
Ja. Ja.
Visst är det fascinerande? Ja. Att bli det.
Ja.
För jag känner igen det.
Ja.
Jo, men just det där, bara knyta ihop det lite grann. Just det där med den här förvåningen som jag kan uppleva ibland. Att när det helt plötsligt känns som att formkurvan pekar uppåt. Att utöver den här nästan euforiska känslan, så ibland är det som att jag kan i alla fall känna, få lite sån här guldfiskvarning för egen del, att herregud, tänk att det är likadant nästan varje gång när det vänder och känns lättare igen. Eller att
men det, man blir ju vis av detta, man vet ju att det kommer tillbaka.
Det var jag då som kanske inte blir det, eftersom jag
det är en inställning till livet.
Jag kan
kanske
veta i och för sig att, precis som du säger, att det kommer tillbaka. Och det tycker jag ger en trygghet. När jag inte är på topp. Att det går över. Ibland behöver jag göra förändringar. Men...
Eller så ramlar man in i någonting som gör också att, det tycker jag också är väldigt viktigt, att viktigt och har blivit viktigt för mig, och ganska lätt för mig att var så observant på omgivningarna så att man ramlar över någonting som man får en kick av. Alltså en händelse, en upplevelse eller så, va? Så att, som gör också att man går in i någon slags positiv känsloloop. Liksom.
Ja. Staden.
Staden.
Staden har en del utmaningar, tycker jag. En del av oss vill bo där. En del vill det inte. Vi behöver grönområden. Vi behöver puls. Vi behöver någonstans att handla. Men vi åker till stora köpcentrum. Och verkar inte riktigt veta vad vi vill göra i stan. Om vi nu inte ska konsumera eller kanske ta en fika eller äta på en restaurang. Hur ser du på staden och som fenomen?
Mm. Kanske ska säga först att staden som fenomen har jag intresserat mig för väldigt, väldigt länge. Och det började med att, tror jag, att min exman var, eller är fortfarande, arkitekt. Och att vi, när man gick genom en stad tillsammans, så kommenterade man och pratade om varför staden såg ut som den gjorde. Och det där har bara fortsatt att fascinera mig. Att vissa städer man kommer till är det en sån skön feeling i och allting stämmer. Och andra städer funkar inte alls eller är ogästvänliga. Vissa storstäder vill man återvända till och vissa så har man sett dem och inte åka dit igen. Mm. Så städer är väldigt fascinerande. Gå genom Köpenhamn och titta på alla torn. Eller spring upp i Rundetorn och ställa och titta ut över alla olika. Det är ju någon som har tänkt på hur varje hustak eller torn ska se ut om man tittar på hus som är lite äldre.
Mm.
Eller hur man skapar en ny, helt ny stadsdel. Hur många utvägar man gör från den stadsdelen. Gör man för många så träffas aldrig människor. Utan man kan liksom pipa iväg åt varsitt håll och slipper säga hej. Jag har jobbat mycket med bostäder när jag jobbade som skribent och journalist. Men sen har jag också jobbat med staden i innovationssammanhang och kunnat fått intressera mig för det och använda mig av det. Och man börjar tala om smart cities, så helt upptända över teknikens möjligheter i en stad. En del var upptända, andra var ju vettskrämda av det. Och att man nu, istället för att prata om smart cities, börjar tala om den omtänksamma staden. Och då knyter det an, tycker jag, till de tankarna som jag har haft längre tillbaka. Varför är vissa städer trivsamma och fungerar och andra inte? Och nu tycker jag att faktiskt de som bestämmer har börjat bli lyhörda på riktigt vad som funkar i en stad och vad som inte funkar. Och att det handlar om att den ska inte funka för maskinernas skull eller och bilarnas skull. Utan den ska funka för människornas skull. Ja.
Kan du se med tanke på min inledning som egentligen inte var... Ja, det fanns väl en fråga då.
Jag missade
det. Ja, frågan var väl inte helt tydlig och det var väl hur du ser på staden och den frågan är så bred så att den, men alltså min inledning var ju lite grann att rama in det, att jag ser utmaningar för staden. Mm. Det finns ju många områden som vi har utmaningar, men just det där med att både små, medelstora och större städer så stängs ju många affärer och handeln minskar i city. Med några, det finns ju några få undantag då.
Mm.
Och det är ingen ny företeelse. Men det känns inte som att vi riktigt har antingen nått botten eller tagit nästa steg när det gäller vad är det vi vill göra i staden.
Mm.
Och hur ska vi få en levande stad där vi människor, som du beskrev det då, där vi vill vara om vi nu inte ska konsumera om inte det är drivkraften att få människor att gå dit i city exempelvis är handeln primärt utifrån hur en stad är utformad idag.
Men det kanske är riktigt stora omtag som behöver göras kring vad en stad är och varför. Att människor en gång i tiden drogs till arbetsplatsen eller den stora fabriken och så blev det en stad så småningom eller men att man kanske idag får lägga arbetsplatsen där människorna är och blanda arbetsplats och arbetsplatser och människor och så att man lever, att man inte behöver röra sig in och ut ur staden hela tiden eller till olika ställen. Att du ska handla på ett ställe och jobba på ett ställe och bo på ett ställe. Hämta barnen på ett annat ställe.
Ja, vilka interaktioner vill jag... Mm. Hur vill jag interagera med andra människor?
Mm.
Vill jag göra det ibland så som jag gör när jag går på ett köpcentrum?
Mm.
En del tycker ju om det.
Mm.
Inte alla. Utan var vill vi söka oss vara då? Om vi inte bara är i en aktivitet. Nej. Eller vad är det som ska göra att... Jag tycker att den...
Ja, det är en stor fråga.
Det är stor, men också...
Att ha konsumtion som ett beteende och en rekreation. Det är... Så är det idag för oss. Och att vända den skutan, det är ju ett gigantiskt jobb.
Mm.
Men kanske att vi också har fått bättre tankar kring det nu. Vad är det vi vill? Vi vill ju umgås. Att göra ytor i stan till stora vardagsrum till exempel, tror jag är viktigt. Och att göra stan flexibel, att en gigantisk ödslig genomfart på kvällen kan vara någonting annat än vad den var på morgonen, då det var fullt drag där av trafik.
Mm.
Alltså tekniken kan ju göra grymt mycket för staden om tekniken används rätt.
Mm.
Det,
ja, och om vi vet vad vill vi använda?
Mm.
Är det för att vi ska få människor att mötas eller lösa något problem?
Mm.
Eller vad är önskescenariot med att utveckla någonting, exempelvis i en stad? Det kan ju vara... Jag tycker att jag håller med om att det är en uppåtgående trend när det gäller att utöver miljöfokuset, tänket med eldrivna bussar och liknande, och så sker ju en del saker. Men det är ju en bit som jag tycker kanske pratas lite om och som inte riktigt verkar vara någon som är på riktigt. Det är väl just det där att vad kan vi göra om nu människor inte går ner på stan och handlar?
Mm.
Jag själv har ingen anledning idag att gå ner på stan.
Nej, men tillhör du de som längtar efter att se andra människor? Alltså att sitta på en uteservering i Paris och se folk som rör sig runt dig och det känns liksom som man är mitt i något. Det tycker jag är en härlig känsla. Alltså att staden så här på våren, att det är massvis med människor ute. Och...
Ett exempel som invigde här, tror jag igår eller förrgår, en ny lekplats nere på Gröningen här i Helsingborg.
Mm.
Som är en ganska stor satsning på ny lekplats. Och det jag tycker det är fantastiskt bra. För att som sagt, det är att vi får människor en anledning annat än att bara inom situationstecken strosa kanske eller promenera längs på Gröningen.
Ja.
Eller bada.
Ja.
Men att det är att finns någonting som familjen eller barnen kan vara och så då samlas vi där.
Ja, precis.
Apropå barn. När jag var liten och fick frågan om vad jag ville bli när jag blev stor, så kunde jag aldrig svara.
Nej.
Jag visste aldrig. Visste du det?
Nej, men jag skulle säga, då är vi två.
Du kunde inte heller svara på det?
Absolut inte. Jag var...
Har du listat ut, vet du nu, varför har du funderat över varför du inte kunde svara? Då. Och jag har två frågor. Det är den ena och den andra är, har du på äldre dagar eller senare i livet funderat över den frågan om du har ett svar?
Jo, men jag har funderat mycket över den frågan, för att ta den sista du sa. Man har hört alla som har sagt, jag vill bli pilot, jag vill bli hårfrisörska. Nej, jag har absolut aldrig. Och sen har jag ju förstått att det kanske var därför jag blev det jag blev. För att jag får lov, där ser du, där har mina mönster. Men jag får lov att möta har fått lov att möta så vitt skilda människor, händelser, fenomen. Jag har fått fördjupa mig i så vitt skilda saker. Det har varit liksom en sån enorm tillfredsställelse att ena dagen få prata med en skicklig yrkesutövare, nästa dag få se någonting som händer ute i samhället och som kanske en stor grupp måste ta hand om på något sätt. Alltså att bevaka och vara journalist. Det är nog inte så konstigt att jag blev det.
Nej. Den röda tråden där då?
Ja, men det är ju det är alltså nyfikenheten. Och det kanske var någonting som man tutade i mig när jag var liten. Man sa, Karin, du ska inte vara så nyfiken.
Du fick höra
så jag
det.
Kanske själv uppfylldes på något sätt. Ja. Och Karin, att jag pratade mycket och frågade mycket.
Klassiskt.
Mm.
Men visst, då var det var inte lika hög status.
Nej.
På att vara nyfiken är alltså definitivt inte som barn kanske.
Nej, nyfikna barn det är... Nej.
Utan att liksom prata om när det här var, så det var ju skillnad. I alla fall när vi var yngre, så kan man säga.
Visst. Och, jag har ju också upplevt naturligtvis att det var inte så hög status att vara journalist heller.
Vad tror du att det beror på? Är det att du i ditt yrke ställer frågor?
Jag tror att man en del människor tycker...
Att det är hotfullt?
Ja, det är hotfullt om man petar i saker som man ska ge tusan i kanske.
Ja.
Och att man kanske har sin egen sanning och här kommer någon och ser sanningen från ett annat håll. Eller ser en annan sanning.
Mm.
För det tycker jag är rätt vanligt att man möter människor som man blir ju beskylld för att inte berätta hur det egentligen ligger till. Men det, vårt sätt att göra, journalistens sätt att göra det på, det är ju att visa flera olika alternativ och på så sätt få fram hur en sak.
Hur menar du då att man ställer frågor för att få andra, ja, att få det förklarat på tydligare sätt?
Ja, eller? Men man kan ju belysa en händelse eller en situation ur flera perspektiv genom att prata med flera, intervjua flera personer.
Mm,
och på så sätt komma närmare kanske vad det handlar om. Men om du är företagsledare och som har en speciell syn på hur miljön runt din industri ska skötas, så har ju du din, kan eventuellt en annan uppfattning och idé kan ha.
Är det inte svårt att vara objektiv?
Mm. Men det är det jag menar, att det får man plocka ihop. Alltså genom att prata med flera. Men,
men för att knyta an till det jag började prata om, som jag upplever som svårt, det är ju såklart att vem väljer jag att lyssna på? Vems historia? Och hur, för det är, eller ja, berättelse eller reportage. Det är ändå ord, berättelser som är präglat utav, det är du som sätter ihop det här. Och det vet vi ju. Det är en del utav,
det är sant.
En del av både utmaningen och möjligheten och styrkorna. Eller hur?
Mm.
Alltså paradoxen i att styrkan i journalistiken är här. Men att det också är, ja.
Sen är det ju en process på en redaktion. Det är ju många som läser den artikeln innan den kommer i tidningen. Så det finns ju mångas ögon på en sak. Eller att det saknas kanske en aspekt här. Vi måste prata med den och den personen också för att få en helare bild.
Men om jag ställer frågan nu. Vad vill du bli när du blir stor?
Jag måste säga att jag tycker att jag har hamnat rätt. Att genom att få jobba massvis med år på tidning så har jag skaffat mig en erfarenhet som har gjort att jag har trivs väldigt bra att jobba med innovation och förändring och människor. Jag vill ju vara där det händer. Och min uppfattning är ju att mycket händer kring samhällsförändring. Och,
tolkar jag dig rätt då? Och förlåt att jag avbröt dig förut. Men tolkar jag dig rätt då, om att vara där det finns möjligheter att jobba med utveckling och innovation, förändring. Det där som du vill vara. Skulle det då kunna vara därför som du och även jag själv kanske har haft så svårt för att säga att det måste bli ett specifikt yrke utav det, utan att det handlar mer om att vilka bitar behöver finnas och vad behöver finnas för möjligheter att bidra med eller att jobba med.
Mm. Ja.
Snarare än att inom exakt vilken bransch det är. Eller...
Ja. Ja, men det är ju detsamma när det gäller kommunikation. Alltså att kommunicera till människor, med människor, mellan människor på ett stort företag och så vidare. Också är ju ganska svårt att sätta fingret på vad det ska vara. Mm. Så att jag tycker mig att jag lägger märke till allt oftare att man söker en person mer än man söker en väldigt snäv förutbestämd roll. Att företag idag är mer agila i hur de ska fungera.
Mm.
Det är väldigt spännande. Kanske lite flummigt för en del. Men jag tror att det åt det hållet man går, för att man måste också kunna kanske flytta fokus rätt snabbt.
Det är möjligt att det är en onödig fråga att ställa, men jag vill ändå göra det.
Mm.
Vill du utvecklas?
Ja, absolut. Ingen onödig. Eller?
Ja, jag vill inte utgå från det.
Absolut.
Så därför innan jag ställer då nästa fråga som då är varför.
Nej, men alltså det, jag har inte slutat att växa.
Vad är det som är så bra med att utvecklas själv?
Ja, det här är spännande, för att jag har faktiskt funderat på det här långt innan du hörde av dig. Men alltså att lyssna, den som lyssnar lär, och den som lär utvecklas. Och där vill jag vara, det, i det flödet vill jag vara. Och om man då hänger på min ohejdade nyfikenhet, så blir den tillfredsställd i den processen. Dessutom så kan jag få en kick av att jag utvecklas, att jag kan någonting mer eller kan bidra på ett nytt ställe med någonting.
Alltså det, är det både för att du vill förstå mer, kunna mer, lära dig mer om någonting?
Men det är också för att kunna bidra med någonting mer.
Använda
jag vet
det.
Inte vilken som är nästa fråga jag kommer att få, men jag vill gärna vara med i det resonemanget som är kring den frågan. Så känner jag.
För mig så är det ju, jag gillar ju att förstå, eller försöka förstå i alla fall.
Mm.
För att det är som du sa, och det är en del i att lyssna bland annat. För att vilja förstå både sig själv och andra. Men är det värdet då av att, om du ska beskriva egenvärdet i att vara nyfiken?
Mm. Ja, det gör mig, ja. Jag ska inte avbryta det, förstå frågan färdigt.
Ja, men...
Alltså det gör mig glad. Alltså jag mår bra av att få veta mer. Jag känner att jag är med när jag är där det händer. Jag kan också, ja, det är väldigt viktigt för mig också att kunna bidra utan att tvärsäkert påstå någonting alltid. Men att kunna vara med i en diskussion.
Mm. Och om du... Eller när du vill utvecklas. Utveckla eller utvecklas. Det kan ju vara både och.
Mm.
Du kan ju vilja utveckla något.
Mm.
Men du kan också vilja utvecklas själv.
Mm.
Eller hur?
Mm. Absolut. Mm. Ja, det är...
Så är det. Att, det kan ju vara båda delarna.
Mm.
Hur avgör du? Eller hur kommer du på inom vilka områden som du vill utvecklas?
Ja. Ja,
här i grunden så har vi Karin som är lätt beroende av att vara nyfiken. Och som gärna är nyfiken på väldigt mycket.
Mm.
Men någonstans blir det någon slags filter och fokus vad du tillåter.
Mm, det är sant. Och det har jag kanske lagt på allt mer för att inte explodera av allt jag liksom skulle vilja lägga på minnet och återanvända. Så där har jag nog blivit lite selektiv på, med åren.
Jag är lite ute efter det djupare. Mm. Att om det finns en medvetenhet kring det här aktiva att söka utveckling i, som kan baseras på dels vad som efterfrågas, såklart. Mm. Det, och det tycker jag är, den är intressant.
Mm.
Att ha förmågan att se, men också vi kan, jag kanske kan utveckla frågan och ställa den kopplat till att är det saker och ting som är viktigare för dig att utvecklas inom idag i jämförelse med för 3 eller 5 år sedan? Kan du se att vissa delar, vissa områden, nej men det är good enough, där behöver jag, men medans det här som är, det här är viktigare eller roligare eller?
Ja. Ja, det var tankarna snurrar här fram och tillbaka. Men jag är inte säker på att jag förstår vad du menar.
Nej, det kanske inte jag heller gör. Men jag kan fråga en bottnad ju i att jag kan se eller utifrån i alla fall se att det finns en utmaning i att välja. Ändå, det är ju lite som att det finns 25 yoghurtsorter.
Ja.
Jag älskar yoghurt, men jag måste ändå välja.
Ja.
Ja, jag älskar att utvecklas, jag måste ändå välja någonstans åt något håll.
Mm. Men det har ju varit en förmån att jag har fått prova på så otroligt mycket saker inom inom den miljön jag har varit.
Det är häftigt.
Och jag har ju verkligen haft möjlighet att titta in i sammanhang som jag absolut inte hade kommit i närheten av annars.
Nej. Jag tänkte vi skulle ta och varva ner lite grann och avsluta med kanske den enkla frågan, eller en av de enklare frågorna. Vad är meningen med hela skiten?
Jag visste att du skulle ställa den frågan, men jag har inte kommit på svaret lite. Men jag tänker så här, att meningen med hela skiten måste ju ändå vara mänskliga relationer och att få människor runt omkring en att utvecklas och känna egen lycka utifrån vad det är i deras sammanhang.
Har vi missat att prata om någonting idag tycker du som du skulle vilja avsluta ta upp?
Du brukar fråga vad jag har läst för folk har läst för böcker.
Det har jag gjort någon gång, ja. Vill du att jag ska fråga det?
Ja.
Ja. Det vill jag. Har du några boktips?
Ja, ja. Jag tycker att, eller jag tänker väldigt ofta på 100 år av ensamhet. Och kan referera ur den boken. Och nu hörde jag häromdagen att det kommer en ny översättning.
Okej, okay. En gammal?
Den är gammal, den är från 60-talet. Mm. Nobelpristagare.
Visst är det intressant hur gammal litteratur eller filosofi eller vad, hur aktuell
vissa saker
allt det är.
Det är en slags magisk realism i den boken som tilltalar mig väldigt mycket.
Är det någonting som du vill fråga mig om innan vi slutar?
Nej, men jag blir lite nyfiken på vem som är din målgrupp för det du håller på med.
Den människan, den som vill lyssna och som vill reflektera över frågor eller saker som kanske inte reflekterar över.
Som också tar till sig frågeställningen, vad är meningen med hela skiten? Som också vill ha input på det från massvis med olika fina intervjuoffer du har haft här.
Ja, tack. Jag funderar varför jag, nu kommer jag ju klippa bort min långa paus här, men du vet ju hur länge jag var tyst innan jag svarade.
Ja.
Men även om jag klipper det så kommer det vara en liten paus där när jag funderade. Men när jag började så har jag inte, och jag tänker inte utifrån det perspektivet, målgruppsperspektivet.
Mm.
Utan jag började i den andra änden att prata om någonting som rent egoistiskt intresserade mig.
Mm.
Och att jag ställer frågan till människor som jag vill träffa för att jag är nyfiken på att höra hur de ser på olika saker.
Mm.
För att jag gillar samtalet och för att ja, det för mig är det utvecklande.
Mm.
Och ger mig energi och att i det så jag tänker inte mål, utan jag tycker att det här handlar om att har vi ett bra samtal här och nu, du och jag, som vi vill ha om det vi vill prata om. Det är det jag kan kontrollera. Sen kan jag tycka att det är roligt, och jag har berört det tidigare. Jag blir jätteglad när någon annan säger att det var intressant.
Mm. Mm.
Men innehållet styrs inte utav vilka som tycker att det är intressant. Eller hur många. Och det är viktigt för mig.
Mm.
Det
låter väldigt skönt.
Ja.
Och väldigt... Var med här. Kom med här. Om du vill.
Ja, om du vill. Mm. Jag säger inte... Jag sitter inte... Och det är väl en del i alla fall hur jag vill försöka.
Mm.
Lika lite som jag tror att du har alla svaren så... Jag vet en del saker. Jag har en del erfarenheter. Jag funderar över vissa saker.
Mm.
Det betyder inte att jag bara funderar över de här sakerna.
Mm.
Men och nästa gång om vi springer på varandra i något sammanhang så kanske vi pratar löpning.
Mm.
Idag har vi pratat om det här.
Mm.
Det är samtalet som jag gillar.
Mm. Jag lyssnar på dina poddar hittills så kan jag få en känsla av att jag är med. Alltså jag går in och är med i samtalet. Det är väl härligt att man har ett sådant samtal eller får lyssna på ett samtal som man kan som lyssnare bli en del av genom att ens egna tankar går igång parallellt med att podden rullar.
Mm. Jag tycker det är jättekul.
Så hoppas vi lyckas den här gången.
Ja. Om inte annat så jag tycker att det har varit ett skönt och bra samtal och stort tack för att du ville komma och vara med.
Mm, tack så mycket.